Blossom här. Jag har varit ute på min morgonjoggrunda på 5 kilometer, ätit min amarantgröt med bär, mandelmjölk och en klick kokosolja. Så jäkla präktigt det låter och förutsägbart när det gäller mig, eller hur? Men jag ska erkänna en sak, jag är skitdålig löpare. Har alltid varit det. Först handlade det nog om minsta möjliga motstånd. Ja, jag var lat helt enkelt. Det var ända tills jag fick barn för 31 år sedan, för då blev det mer fart på mig. Jag började löpträna först vid 28 års ålder, och när jag fyllde 33 då sprang jag min första mil. Det är typ 20 år sedan, och jag har inte blivit ett dugg bättre på att springa sedan dess. Jag får andra att springa, både snabbt och långt, men själv har jag ingen vidare progression. Och vid 40 då hade jag en ambition att springa maraton. Gjorde syreupptags- och konditionstester på sport- och testkliniken. Fick skräddarsydda träningsupplägg. Men efter 6 månaders träning och en kropp som inte alls tyckte det var kul med den här monotona träningen, och när distanspassen började närma sig 2 timmars sträcket, då kände jag att jag hittade inga syften med det här målet, så jag la ner projektet. Det har blivit några 5 och 10 kilometers lopp genom åren, och ja, jag är ambassadör för Vårruset, men springer helst själv i naturen utan en massa flåsande, spottande, fisande löparnördar omkring mig. För då kan jag lufsa runt i mitt eget tempo. Ja, som ni förstår så ska det handla mycket om löpning idag. Och en av Sveriges, eller vad vet jag, kanske världens bästa löpcoacher och också en väldigt nära vän är här. Från Vilhelmina via Umeå, Lars Gunnar Skog. Välkommen hem till mig.
Tack så mycket.
LG har varit aktiv elitlöpare mellan 1978 och 2002, jag tackar jag. Fystränare sedan 1985. Han har varit idrottslärare, drivit fotbollshögstadium, varit fystränare för Tyresö, FF, Umeå IK, Umeå FC, Björklöven, Umeå City, IBK med mera. Och han har även spelat en stor roll i Martas fantastiska fotbollskarriär, eller hur?
Mm.
Och på tal om Marta, hon är rätt lik Marta. Hon har också spelat fotboll, men hon är här nu för att hon kom 3:a i Sveriges mästerkock förra året. Och nu släpper hon sin första kokbok. Hon är här för att bjuda på sin vinnarrätt, kyckling tagine. Och hon är också här för att hon är min svärdotter och träningspartner från Marocko via Västerås, Marquise Talhaoui. Välkommen!
Tack!
Marquise, vi ska få din berömda kyckling tagine här till lunch om en liten stund. Och det var den som fick juryn på fall i Mästerkocken. Berätta, what's the secret med den här grytan?
Enkelheten och de rena smakerna skulle jag nog säga. Det är ju ingefära, koriander, chili. Och jag tror att den är så här fräsch. Jag tror du också sa det första gången du åt den hemma hos mig. Mm. Att den är fräsch och enkel att äta, men man känner ändå mycket smak. Mm. Och sen tar den ju väldigt kort tid att laga. 45 minuter ska den stå och bubbla. Och
där vi... Det tycker nog många är lång tid.
Men man hinner alltså, göra en massa saker på 45 minuter.
Ja, den står för sig själv. Den står ju och bubbla nu.
Ja, så, ja. Den står för sig, så typ 10 minuter, 15 minuter förbereda och 45 minuter att koka.
Mm. Och det börjar redan dofta lite, känner du?
Ja, man känner det i trappen när jag kom här. Mm. Det luktar gott. Ja.
Tack så mycket.
När började ditt matlagningsintresse, Marquise?
Det började när jag flyttade hemifrån och blev tillsammans med din son. Jag skulle visa honom att jag skulle vara...
Jaha, var det då du började?
Det var då du började. Jag skulle impa lite på honom och visa att jag är så här wife material, men det gick åt skogen.
Jaså,
ja, så jag skulle laga en kycklinggryta till Kevin och sen Robin. Och
som är tvillingbror till Kevin då. Mm.
Och det blev så äckligt.
Nej.
Jo, det blev så misslyckat. Och det var bara så här, vi kollade på varandra och jag bara, ni behöver inte äta, vi köper pizza istället. Jaha. Så det var där det började. Och då bestämde jag mig så här, shit, allt det som jag har fått från min mamma under hela min uppväxt ska jag inte kunna ge det vidare. Och då började jag laga mat, och så började jag främst med det marokkanska köket, och sen så har det växt, det thailändska, italienska, och nu skulle jag nog säga att jag är mycket bra på alla, inte lite bra på alla, mycket bra på alla.
Men så du hade inte lagat mat innan, alltså du har ingen utbildning. Men jag tänker på det här att du kom med i Sveriges mästerkock. Du har ju ingen kockutbildning eller kallskänka eller någonting sånt, utan det är ditt eget intresse.
Ja. Hemskt att säga, men YouTube är ju liksom...
Ja, du har lärt dig laga mat via YouTube.
Ja, men mycket är ju mamma, alltså att man har växt upp, men jag insåg när jag lagade den grytan till Kevin och Robin att...
Så du lagade inte hemma med din mamma, utan det var jag hon hackade, som gjorde maten?
Jag hackade och skalade, gjorde allt det där slitgörat, har jag insett. Mm. Och stått med bredvid. Så att, men jag är duktig på smaker, att känna smaker, som att jag ätit så mycket av hennes mat. Men jag var inte så bra på att laga.
Okay. Hur kom det sig att du kom med i Mästerkocken då?
Jag har ju velat varit med länge, men jag har varit feg. Jag har inte vågat, jag vill inte vilja så här, utelämna mig själv på det sättet. Men så anmälde min mamma och min pappa. Jag tror mammas idé och pappa som har liksom skrivit anmälan. Ja. Och så ringde de mig från TV4. Jag fick först ett mejl och så ringde jag Kevin. Vad fan håller du på med? Hon är typ anmäld mig till sådana här grejer. Han bara, det är inte jag. Jag bara, okej.
Ja, du visste inte.
Nej, jag fick bara ett mejl som kom som bekräftelse att du ska vara på den här platsen då. Och sen ringde de mig från TV4 och då var jag så här... Våga. Och då så gick vi dit och sen så gick det ju bra.
Så din mamma och pappa, de hade en liten kupp där. Alltså. Mm. De anmälde, för de visste att du var duktig. Ja. De tyckte att du platsade.
Ja, mamma tyckte. Men hon berättade ju inte förrän vi var, när vi var fyra kvar, att det var hon. Jag kommer ihåg att jag var i Västerås och vi skulle provlaga någonting. Och jag bara, så jag undrar verkligen vem det är. Så bara, satt hon helt i sig bara. Markis, jag bara, ja, hon bara, det var jag. Jag bara, varför säger du det nu? Jag har frågat dig i 2 månader. Hon bara, det var jag. Jag bara, okej.
Okay. Ja, och sen jobbar du även på DN, Dagens Nyheter. Du gör en massa matevent nu såklart, eftersom det blev mycket hype efter Mästerkocken. Hur får du ihop det sådär med att laga mat då hemma och... ärligt talat, köper du aldrig färdig mat in i mikron, pling?
Inte in i mikron. Jag kan köpa hem mat från restaurang, men inte in i
mikron.
Inte
färdig sånt paket,
nej,
nej,
aldrig. Fryst. Nej. Det är som att käka en mikrad plastbit. Mm. Eller det känns lite så. Mm. Nej, aldrig mikrad. Mm. Men matlagningen är ju, det är ju min hobby. Mm. Och det är rätt skönt att jobba på DN, för då behöver jag inte göra allting. Jag behöver inte så här... Så jag får välja det som jag vill och det får fortfarande vara intresse och med hjärta och själ. Så de sakerna som jag gör blir verkligen från hjärtat och jag väljer verkligen, okej, är det värt min tid? Ja, det är det.
Mm. Och Kevin då, min kära son som du har varit tillsammans med i 7 år nu, är det va?
Ja. 7 år.
Ja. Hur sköter han sig hemma i köket? Lagar han mat?
Ja, men han blir bättre och bättre. Det är väl lite mitt fel. När vi blev tillsammans var han duktig på så här kyckling... pesto och pasta som han gjorde hela tiden. Okay. Och han har alltid varit bättre på att steka kött än mig faktiskt. Mm-hmm. Jag har blivit bättre nu, men han är väldigt duktig på att steka kött. Men för honom är ju mat bränsle som man tankar bilen. Han är så här, det ska bara ner. Så han har blivit bättre.
Kevin bygger ju muskler och är ju också personlig tränare. Går i mammans fotspår och så vidare. Mm-hmm.
Men han har blivit bättre. Mm. Han kan bli ännu bättre, men han blir bättre faktiskt.
När tvillingarna var 14 tror jag var, det var då bestämde jag mig för att nej, nu måste de lära sig och göra åtminstone basmat. För jag tycker att det är på tok för många, framförallt kvinnor, tjejer som faktiskt låter sina söner slippa. Det är hemskt liksom, i den moderna tid vi lever att killar inte kan laga mat. Så att jag bestämde mig så här från en enda till en annan. Nu ska de lära sig laga mat. Så de fick varsin matdag. Då de ska ta hand om allting. Från att gå och handla, laga mat, ta hand om köket. Det ska se snyggt ut efteråt. Det behöver inte vara några fancy, schmancy, avancerade rätter. Men det ska inte heller vara de här. Ingen djupfryst plingmat. Och som sagt, köket ska se okej ut efteråt. De hade sin varsin dag och det gick många kastruller, fick vi ju kassera. Brandlarmet gick många gånger. Ibland gick det absolut inte att äta. Man fick ju smygspringa ner och köpa en pizza eller någonting. Men det var ju en viktig process liksom. Mm. Och det här med att lära sig liksom pengarna, vad får man för pengarna när man handlar och så. Så att, ja, det tyckte jag var viktigt. Har du lärt dina barn att laga mat, LG?
Nu skäms jag oerhört, för jag är totalt ute på att laga mat. Då. Min fru är extremt bra. Och jag har liksom, någon gång jag provar har det inte blivit så bra. Ungefär som din katastrof där du berättade om. Och då får jag dåligt självförtroende. Så jag kommer ihåg, skräckexemplet var när min fru åkte på en kurs till Malmö i 4 dagar. Och jag skulle ha hand om bägge barnen. Och jag köpte en stor bit blodpudding. Och jag köpte fiskpinnar, det inte fick sig. Så gjorde det i brödrosten. Så dag ett fick de fiskpinnar och 2 brödskiva i brödrosten. Det tog 1 minut att laga, ingen disk. Perfekt, tänkte jag. Och dag 2 fick de blodpudding i brödrosten. De tyckte det var rätt roligt och så gick det snabbt. Men vi fick kassera brödrosten när han kom hem. Och efter det då var jag liksom ännu mer nedkörd i botten vad gäller mat. Men jag har som sagt försökt att lära mig. Nu kan jag göra enchiladas, kan jag göra. Mm. Det blir ganska bra. Men jag är riktigt dålig faktiskt.
Men var inte mat viktigare för dig och för er familj som ändå är idrottsfamilj? Har du levt på sån skitmat under din karriär?
Nej, men då, som sagt, jag träffade ju min fru när jag var ganska ung. Så att, och hon var duktig, och hon älskade och gjorde så här hemgjord riktig mat. Så att, det är hon som har skött, och jag är ingen mansgris, inte så. Men när jag provade hjälpa till, det gick inte bra.
Men du gör ändå, jag vet ju att du gör, eller ni gör frukost till varandra varannan dag. Frukost på sängen gör ni till och med. Gör ni det fortfarande?
I 15 år, jajamän, i 15 års tid.
Gud vad gulligt.
Visst är det gulligt.
Så då har vi liksom, och då har jag tajmat så jag får lördagar, för då får man läsa tidningen också på sängen.
Aha, här. Det har du tajmat.
Ja, tajmat. Nej, det är bra. Ja.
Är det äckligt att ha massa smulor i sängen? Jag vet inte, jag tycker det där äta i sängen känns som att det är väl 70-tal eller något.
Ja, men här är en teknik. Du lär dig, vet du. Ja. Och så äter man inte husmansmackor, utan man har ju mjukbröd och det är yoghurt och lite frukt och grejer. Ja, och det är fint.
Det är mysigt. Vi ska prata lite löpning så förstås här. Jag kan ju börja med att fråga, hur många mil har du sprungit i ditt liv, Marquis? Springer du överhuvudtaget?
Ja.
Du skrattar lite nervöst.
Idag springer jag inte så mycket kanske, men många år av mitt liv har jag sprungit rätt mycket. När jag spelade fotboll, då var det mycket. Ja. Men då var det kul. Mm. Det är roligare att jaga något än att bara jaga vinden.
Tomspränga, ja.
Faktiskt.
När vi träffades, LG, första gången, 2009 var det. Och då vet jag att då hade du sprungit 14 000 mil. Har du fortsatt att räkna? Ja, det är några år sedan.
Ja, när jag fyllde 50 för ett antal år sedan, då summerade jag, då gjorde tidningen en reportage hemma då, och då sökte jag upp mina träningsdagböcker, så räknade jag ut, och då hade jag gjort 14 900 mil och 750 tävlingar. Nu har det blivit lite mer, jag tror drygt 15 000 mil nu kanske.
Du räknar inte lika noga?
Nej, nej, nu har jag slutat.
Men låt mig rada upp lite löparmeriter här, så att alla ni som lyssnar och inte vet vem Melge Skog är kan hålla käften sen. 800 meter, 1 minut 57 sekunder och 2 hundradelar.
Eller? 2 tiondelar, ja.
2 tiondelar. Mm. 1500 meter, 3 minuter 56 sekunder. 3000 meter, alltså 3 kilometer, 8 minuter 22 sekunder. 5 kilometer på 14.33. 10 000 meter, alltså en mil under halvtimmen, 29.57.
Det är
mycket bra det. Då börjar jag tänka på mina 5 kilometer som ligger ungefär på den tiden. Halvmaran, 1 timme 7 minuter 43 sekunder. Och maraton, 2:30:10. Och så Lidingöloppet också då förstås här, 30 kilometer, 1 timme 43 minuter 34 sekunder. En applåd, va, Marquis?
Ja, men det är ju så, det där var ju alltså under en period, det sa jag har varit elitlöpare till 2002, det var jag inte, utan alltså de gjorde sämre tider då, då var jag uppe på 31-32 minuter, så att man kan inte, elitlöpare ska man ligga runt de där tiderna, runt 30, så det var, men
när gjorde du det då?
Ja, det var under ganska lång tid, jag var ganska duktig och så att, det jag är mest stolt över det är ju då att vara under 30 minuter på 10 000. Det är jättestolt. Mm. Det kan man ha med sig när livet känns tungt ibland och söka rätt på någon gammalt utklipp och så kollar jag, så känns det bättre.
Men som i mitt fall, jag har ju tränat jättekontinuerligt. Och du har ju tränat många olika typer av människor, allt från absoluta nybörjare till superproffs. Finns det hopplösa fall? Eller kan alla bli bättre?
Ja, alla kan. Det finns inga hopplösa fall. Utan ska man få dem att frigöra 3 dagar i veckan och man gör en bra balansering på liksom, träningsinnehåll, då blir alla bättre.
Men jag har ju följt dina träningsupplägg.
Ja, men det var inte nog kontinuerligt. Va? Du körde lite afroditen sväng och du körde en yoga sväng där, så du glömde av det. Jag tror du hade inte kontinuitet. Du sprang inte 2-3 gånger.
Nej.
Men vad ska man göra för att det ska bli kul? Jag har testat med musik och allting, men det är bara, man stannar ju och sitter på en bänk till slut.
Det blir ju roligt när du har liksom, när du blir att märker att det blir bättre. Så att om du kan bita ihop, att första vi säger, är du helt otränad och nästan färdig för långvården, så liksom då är det ju inte skoj de första 2 månaderna. Då får du slita lite grann. Mm. Men när du kommer över en gräns och märker att det går lättare, då händer det någonting både motivationsmässigt och allting. Så att det gäller att bita ihop, och det är ju liksom en nackdel med löpning och skidåkning till viss del också, orientering, sån konditionssport, att du måste liksom ha kontinuitet under en period. Men när du känner, börjar märka att det blir bättre, då är det en ganska härlig känsla liksom.
Mm. Men vissa men det är ju en talangfråga också, för vissa springer ju bra utan att de ens har tränat någonting. De bara springer bra. Alltså, så kan ju de naturligtvis bli betydligt bättre. Men vi har ju ett gyllene exempel här i detta rum, i detta kök. Och det är ju jag och han som står bakom mig där, min bättre hälft. Han springer inte i närheten av så ofta som jag gör. Jag vet inte ens, Hasse, när du sprang sist. Men han kan ju gå och springa ett maraton när som helst. Inte på någon bra tid, men han kan göra det. Och han kan ju springa 1000 gånger bättre än mig när som helst. Alltså, han är väldigt lätttränad, kräver inte så mycket för att ändå hålla sin nivå. Det är jäkligt orättvist, tycker jag.
Vi pratade om det innan jag kom hit, just när Hasse var mötte mig. Och då, han har ju väldigt lätt för det. Han har ganska bra löpsteg, ganska bra löptekniken. Hans är ganska naturlig och bra. Liksom, han slösar inte så mycket energi. Ganska lätt i kroppen.
Jag tycker
och så.
Han slösar jättemycket energi. Har du sett hans löpsteg?
Nej, men
han ser ut som han springer så skithögt. Det ser ut som han larvar sig. Så där kan man inte springa. Han studsar jättehögt och slänger benen bak så här, när han springer.
Ja, men då har han legat av sig. För jag såg honom för ett år sedan.
Nej, han har alltid gjort så.
Nej, men när jag har varit tillsammans med honom, då har han sprungit ganska bra.
Har du varit tillsammans med honom?
Nej, men jag tror han har tror jag ganska bra grundförutsättningar och bra muskulatur och sånt, så att han kan nog springa hyfsat, men han är inte, alltså han tränar ju ändå regelbundet, det tror jag.
Inte regelbundet, förlåt Hasse, men du tränar inte regelbundet. Du tränar jätte.
Jag svarar.
Men han är bra på allt.
Ja, jag vet, men alltså, det är ju orättvist då.
Jo då, visst är det så. Det finns ju de som har det rätt naturligt och lite grann muskelsammansättning kanske, med vissa har lätt för att hålla vikten och så, men löptekniken har blivit rätt. Förut att fråga alltid folk som här, hur ska jag träna, Elge, hur ska jag göra? Nu frågar folk hur ska jag springa. Nu vill de liksom mer ha tekniken, blir ju lite viktiga. Mm. Och det är ett ganska enkelt sätt att bli bättre, att slipa till sin löpteknik. Mm. Sen får du inte gå till överdrift. Det handlar om att springa, men du måste ju bli trött liksom. Ska du bli bättre måste du våga bli trött. Det går inte liksom att springa omkring med en vattenflaska och vinka åt grannarna varje dag. Utan du måste ändå försöka våga bli trött, va?
Ja, för det är ett mantra du har. Våga bli trött. Ja, det är bra. Det sa jag till dig häromdagen. Ja. Ja, det kommer från LG. Våga bli trött. Det är skitbra, tycker jag, när man är ute och springer. Så våga bli trött.
Ja, för det är inte farligt.
Ja, runt köksbordet idag har vi LG Skog. Vi pratar löpning här och vi ska prata lite löpteknik här. Och från grytorna doftar det gott. Där har Markis Tal Howie fått härja i mitt kök och lagar en kyckling tagine. Hur går det med den?
Det går bra, jag ska springa och kolla om det. Jag tror den är färdig nu.
Mm, härligt. Är du hungrig, LG?
Mycket.
Ja.
Bra.
Stick och gör det du, så pratar vi lite det här med löpteknik och löpskolning. Handen på hjärtat, hur mycket teknik behöver man? Handlar det inte bara om att sätta en fot framför den andra och en blåslampa i rumpan typ liksom?
Jo, då, grunden är väl så, man ska inte överdriva det här med löptekniken och alla nu, man säger, tekniska hjälpmedel. En del lägger ner mer tid på att få ut GPS-kurvor och Instagramma ut grejer än om man kanske hunnit sprunga lite grann istället. Va? Men just själva hur man springer, själva tekniken man springer, det finns det faktiskt en del grejer man kan göra som alla kan tjäna på. Som gör att du slösar mindre energi och kanske minskar skaderisken och tycker att det är lite roligare att springa. Så att det finns några intuitionspunkter som man kan jobba med som jag tycker de flesta har nytta av.
Mm. Kan vi få några exempel?
Ja, man kan säga när man börjar uppifrån att vi har ganska rak kroppshållning. Att man inte nu är för mycket framåt lutad, utan man är ganska lång och ståtlig i kroppen, så man har en bra tyngdpunkt. Det är Lena. Nummer 2 är att man inte springer och bär på armarna, utan man håller liksom armarna i ungefär 90 graders vinkel Och att man pendlar med dem ganska nära kroppen. Och inte liksom springer och lyfter på armarna så.
Inte lyfter upp axlarna. Är det vanligt? Det är ganska vanligt.
Ja, det är vanligt. Ja. Då får du spänningar i axlarna, skulderna och så som påverkar. Och en del har också en tendens att de vill pendla med armarna tvärs över bröstkorgen. Så du får en rotation som också påverkar negativt. Så att, och de där två sakerna, kroppshållning och armarna, kan man jobba med kanske under något pass. Så att det börjar sitta.
Mm. Men hållning, alltså om jag tittar på löpare, om man tittar på de som man är ute och tittar på folk som springer, till exempel maraton, och man ser ju alla varianter, och om man ska titta rent visuellt på löpare, nu finns det ju de som ser fantastiska ut och har fantastisk hållning, men det finns också de som ser för bedrövliga ut och just faller fram, och det är tuck under, arsle åker in, och det är inte speciellt mycket sexiga kroppar så där, så man känner att jag så där vill jag
under, vad är det?
Tuck under, det är när liksom rumpan så här, du vet, åker in så här. Och alltså dels så kan jag tänka mig att det, för när du sa det här med hållning och att man sträcker upp sig, är det inte lite där också att man inte har tillräcklig bålstyrka, bålstabilitet, man kanske behöver tillföra det lite grann? Och...
Nej, men det är ju så, dels springer inte jättesnyggt, men det går fort ändå, och då har de förmodligen tränat rätt mycket, de har sprungit. De har lagt mycket krut på att springa och inte instagramma kanske. Men de, många skulle kanske tjäna på ändå att jobba lite grann med hållning. Och framförallt som det är i bålen. Mm. Och många löpare är ju ganska nördiga. Och tycker att det är onödigt att lägga tid på bålstyrka och sånt. De vill hellre springa några kilometer till och sånt. Fast de kanske skulle utvecklas som löpare och så. Mm. Och sen kan ju vissa kan ju ha någon benlängdsskillnad som gör att någon arm pendlar lite konstigt och så vidare. Och Anders Alkaj, en av de bästa löparna jag har haft i Sverige, som är en otrolig profil. Han springer inte jättesnyggt.
Men han slänger lite.
Hans tränare har ju provat att få han att pendla lite mer normalt med armarna. Mm. Men det gick det sämre för honom. Ah. Han har det här lilla kastet med en armen. Och det förmodligen har någonting att göra liksom med hans höft eller med hans benlängdsskillnad. Så att, men några små grejer kan man faktiskt jobba med och få till. Och just det som du säger med höftens läge, det är ganska enkelt att träna till. Och för vissa kan det göra med att de är för kort i höftböjan. Så att de jobbar med lite rörlighet så går det bättre. Mm. Och vissa är för svaga då, helt enkelt.
Och det här med fot, med själva löpsteget och fotisättning och så.
Mm.
Jag vet ju själv att jag efter lite skador så har jag faktiskt kortat ner mitt steg, och det har ju gjort stor skillnad. Och det pratar man ganska mycket om det här nu, att inte ta älga kliv utan att ja.
Det är instruktionspunkt nummer 4 faktiskt. Det är fotisättning.
Aha. Vad var 3 då? Missade jag någon?
Ja, hållningen, armarna och höften. Nummer 3.
Höften, då? Ska vi ta höften först då, så vi tar dem i rätt ordning?
Då brukar jag säga det att om man sitter ner i steget så då får du svårt med knälyftet. Det blir ungefär som du springer och gör 10 000 knäböj om du är liksom för nedsjunken. Får du fram höften, då brukar jag säga stoppa en 5 kronor mellan skinkorna och så nyter åt. Då blir det bra, alltså du får fram.
Ja, ska man springa och knipa? Jag har aldrig förstått den där riktigt. Alltså, för då tycker jag det blir lite det här tack andra om jag ska springa och knipa med arslet.
Ja, men att du får tanken att du får fram höften lite grann. Så att 5 kronor brukar funka, men du får inte, naturligtvis inte spänna det heller. Eller som man brukar säga, Persbrandt, om han kunde bli löpare ska han bli ruskigt bra. När han är gummad, Larsson kommer in på kontoret där, då går han ju med könet.
Han går
ju
med,
han går med
tack andra. Ja, väl, han går med könet före, ja. Det könet tycker jag, det funkar bra, det brukar jag säga.
Ja, men. Ja. Det vågar jag inte säga ibland.
Jag ska inte säga vad jag brukar säga när jag har tjejer som jag tränar. Då brukar jag använda namnet på könet och säga att det ska vara först. Och det brukar funka rätt bra.
I Norrland funkar det inte. Nej, men det ska man kanske säga. Ja, men fram i könet kan man säga också. Ja. Nej, men det är. Och då är det ju sådana fotisättningen. Mm. Och då är en hemlighet att korta av steget.
Mm.
För tar du för långt steg, då kommer du att träffa marken framför kroppen. Då blir det en bromsrörelse.
Mm.
Och då brukar jag inte laborera så mycket med framfotslöpning eller härlöpning eller så vidare, utan korta av steget. Och sen efter ett tag, då kommer det automatiskt. Och ju duktigare man blir, ju längre fram på foten orkar man ligga.
Mm.
Så att det kommer automatiskt. Men får du till hållning, armar, höfter och korta av steget, då har du kommit jättelångt. Och då är det liksom ganska nära sen att titta.
Mm.
Ja, så det brukar liksom vara väl använd tid att lägga lite krut på det.
Mm. Du springer.
Ja, du när jag spelade fotboll. Ja. Kan man undra.
Berätta lite om din fotbollskarriär, Marquis.
Ah, jag spelade länge. Jag spelade från att jag var 5 till att jag var 21 år.
Mm.
Spelade jag på rätt hög nivå.
Mm.
i samma klubb nästan hela tiden. Det var väl
i Västerås.
Ja, i Västerås. Mm. Idionsbergs spelade jag, och så spelade jag i damlaget. Ja. Och vi var rätt duktiga faktiskt. Eller jag var rätt duktig. Det får man kanske inte säga, men
det får
faktiskt,
man säga. Ja. Vi kan ju inte kolla det just nu.
Nej. Nej, men det är en anrik förening. De har varit med i högsta elit länge. Ja.
Hade en jättebra tränare, Hasse. Ja. Hette han. Som är en stor del till att det gick så bra och till att, liksom, att jag stannade kvar. Det var otroligt kul.
Mm. Hur gammal var du när du slutade?
21. När jag la av.
Varför la du av?
Det var när jag flyttade hit.
Till Stockholm?
Mm. Mm. Sen så tog jag ju upp det här, men det var så långt ut till där jag, i det laget som jag spelade. Det blev så sent, det gick inte ihop med arbetstiderna. Så därför har jag nog inte börjat igen.
Vad var din styrka som spelare? Var du fysisk eller var du teknisk? Eller var...
Fysisk.
Fysisk.
Jag var faktiskt duktig på att springa. Uthållig var jag. Bra kondition hade jag en gång i tiden.
Att du inte behöll det nu när du blev kock, eller vad säger du då?
Det är på väg tillbaka.
Bra.
Vi tränar ju tillsammans nu. Har du träningsverk idag?
Ja, det är så ont alltså. Jag sa det. Alltså, hade inte varit för att morsan var med skulle jag bara lagt av efter 10 minuter.
Ja, det är lite härligt att man kan hålla sig i kapp med de unga, eller hur Helge? Du har ju också barn som är tränare och som är elitlöpare och personlig Absolut. Tränare och alltihopa, eller hur?
Absolut, ja, men det är riktigt. Ja.
Så du känner lite pressen där?
Ja, ja, man är, och sen är man lite fåfäng och man vill inte bli lönfet
lite.
Och så.
Lite? Du är ganska mycket fåfäng. Men om vi tillbaka till fotbollen här då och det här, berätta lite om Marta.
Nej, hon kom i Umeå där 2004 när hon var inte fyllt 18 år än och levde ju på sin teknik. De hade sett henne liksom på junior-VM och spelade någon landskamp mot Sverige. Hon var väldigt duktig, liten och tunn. Men hon ville jobba med boll. Hon var ju inte superkondition och var ju jättesvag i kroppen. Var ju. Så att där var mycket jobb. Både jag fick vara psykolog och jag fick vara arg och jag fick vara alla möjliga grejer till att få henne. Men till slut så det tog något...
Hade hon lite attityd där?
Ja, det var inte... Så fort man vände sig om då slutade hon.
Det är därför jag säger att det finns vissa likheter.
Det var verkligen hon... Men hon märkte ju att hon fick ont överallt liksom och fick mycket ta massage och vila någon dag och sånt. Så att, men jag kommer ihåg en testövning som jag brukar ha på spelarna. Det är stående rodd där man har en skivstång och så kan man lyfta den upp till axlarna nära kroppen för att kolla hur stark. Och det är en 20 kilo stång som vi hade. Och jag vet att Hanna Ljung hade gjort 31 sådana tror jag hon har gjort. Och Marta gjorde noll. Hon fick inte stången alltså ens till magen. Hon hade inga muskler alls på axlarna. Mm. Och så att, men efter ett tag, jag jobbade med henne jättemycket då. Mm. Sen, hon har ju varit i Sverige ett halvår. Då kom brasilianska landslaget till Umeå. Mm. Hon skulle ha ett litet läger innan OS. Och då gick Marta att träna med dem med sitt landslag då. Så kom hon tillbaka dagen efter och så ville hon prata med mig då liksom. Och då sa hon att ja, Helge, igår fick jag beröm av våran förbundskapten att jag var så himla bra tränad. Och då förstod jag liksom att det är viktigt med fysträning. Hon hade liksom, så efter det då liksom då började jag hålla på jagan länge. Då liksom då blev jag, men innan det så jädra vad böket det var.
Ska vi äta lite lunch?
Let's eat.
Är maten klar?
Ja, det är klart.
Mästerkocken, ja bra.
Nu har vi blivit serverade lunch här av Marquise Talhawi som kom trea i Mästerkocken förra säsongen, förra året, 2014. Hon har lagat en fantastisk kycklinggryta här, en marokkansk kyckling tajin. Och Elge Skog sitter här också vid bordet och mumsar. Jag vet inte, har du fullt i mun eller kan vi få en liten recension av maten?
Det var fantastiskt gott.
Ja.
Och det här saffranpotatisen var extra god då. Riktigt bra.
Mm. Tack så mycket.
Berätta lite vad som är i den här underbara rätten.
Det är ju en marokkansk kyckling tajin. Och när man tillagar den så gör man en charmoula som det heter, som är en kryddblandning. Som består av dels inlagda citroner, färsk ingefära, chili, gul lök, saffran, lite spiskummin, koriander, persilla. Så mixar man ihop det så att det blir som en pesto-liknande röra. Mm. Och så marinerar man kycklingen i det. Och sen får det koka i 45 minuter tillsammans med potatis och gröna oliver.
Och det här är otroligt nyttig mat. Det är väldigt ren mat, det är väldigt lite fett, det finns väl lite olja kanske i.
Mm, lite olivolja. Mm.
Man känner ju att man mår bra av det här. Det här är ju riktigt bra bränsle. Eller hur?
Ja, var det här du blev trea på i den här rätten? Eller?
Det var den som tog mig vidare från audition.
Okej, just det.
Sen har hon ju lagat allt möjligt där i programmet. Men det här är... Och jag känner ju att det här är sån här mat lite grann som... Jag vet inte, det kanske är det kulturerna vi kommer ifrån här. Vi har både nordafrikanskt och sydafrikanskt. Och det här med grytor, härliga, mustiga grytor, det är nästan det bästa jag vet. Om jag var tvungen att välja någonting så skulle jag nog kunna leva på något sånt här och äta varje dag. Jag tror mig tala för dig också, Marquis, det här med det här lite snobbiga när det är små rätter med två sparrisar i kors och det här eviga puré på allt möjligt. Det är inte riktigt våran bag, eller
hur? Nej, Picasso som jag brukar säga. Det är så här, alltså, man ska lägga upp det så att man vill äta, inte så att det känns som en dyr tavla. Jag tycker inte det är så inbjudande. Det var väl också min största utmaning i programmet. Ja. Det ska vara så. Man ska bli sugen. Man ska inte känna att så här,
för vi vill dyka
kladda
ner. Ja. Liksom. Vi vill bara fram med grytorna. Vi har stora familjer. Det är liksom ut med maten. Håller inte på att fjösa.
Men är det inte så att det var väldigt vanligt? Alltså, grytor så var väldigt vanligt i Sverige också.
Och förr i tiden var det så.
Ja, förr i tiden, ja.
Uppe i Vilhelmina, hur var det då?
Ja, du tog vad du hade och så hedde du ner i grytan.
Och så fick du koka och så blev det bra.
Och ibland blev det bra, ibland. Det här med saffran i tycker jag var ganska fiffigt. Mm. Det ser du fin färg och så smakar det bra.
Mm. Och det är rätt billig mat också det här. Ja. Eller hur? Det är inte några dyra råvaror. Det är billigt och det är enkelt. Och jag kan bli lite provocerad av de här matlagningsprogrammen att Det är ganska dyrt och det är mycket mat som går till spillo för att det ska ligga på så här tjusigt sätt. Så man skär bort väldigt mycket som jag inte ser att man tar hand om och gör någonting av. Och det gör ont i hjärtat på mig.
På mig med, jag är ju en sparare som du vet.
Ja, eller hur? Vi försöker ju ta tillvara på allting. Och jag tänker på hur du växte upp. Du var ju, ni var hur många? 6 syskon, som, när din mamma var ensamstående med er alla. Du har ju fått din inspiration från henne. Hon har ju lagat då enormt mycket god mat. Jag har ju varit och hälsat på hemma hos henne. Alltså det är så mycket mat och det är så fantastiskt. Men då tänker jag, ensamstående med 6 barn. Jag kan tänka mig, ekonomin var inte den bästa. Hur hade hon tid att laga all denna mat? Och hur hade hon råd att mätta alla dessa munnar? Och blev ni alltid mätta? Fick ni...
Ja, alltid. Jag har vuxit, precis som du säger, jag har vuxit upp i ett hem som alltid har varit fyllt med mat och mycket folk över och alltid och alltid bra mat. Så det har aldrig varit så här ravioli på burk eller, förlåt, fiskpinnar i
brödrosten.
Och jag brukar fråga henne det, så här, hur hann du? Jag kan inte minnas att hon har varit borta hemifrån en dag, men ändå har hon jobbat och vi var aldrig de som blev hämtade sist på dagis, så det är så här, kvinna, hur har du gjort det? Jag får knappt ihop det. Det är bara jag och Kevin. Mm. Men power.
Annars hade ju blodpudding i Björåsen kunnat funka med tidsnöd och prismässigt. Mm. Men,
men det, man tror att det... Alltså, men så här, kyckling, tagine med inlagda citroner och gröna oliver. Det är potatis, det är kyckling, det är liksom kryddor. För en hundring så kan man ändå äta 5 personer en hel kyckling. Det är ju betydligt dyrare att bara köpa kycklingfilé. Så, att, så det handlar ju om att verkligen ta tillvara på. Ska man hålla på att köpa fond? För att nu får du ju koka med ben och allting. Så det blir ju bra smak från det. Och då behöver man inte köpa fond. Allt sånt där som
nej,
du
har inte ens haft något sånt. Eller ingen buljong.
Nej, ingenting sånt. Man får ta tillvara på liksom vad man har. Det är som när man gör grytor och allt sånt där. Att man inte bara... Men det här ska vi inte ha nu. Så slänger man det som många gör. Att man tar tillvara på det. Är det viktiga.
Ja, det var fantastiskt.
Mm. Ja, det är så otroligt gott. Och fräscht med inlagda citronerna också. Det ger den där, det här ordet fräschör. Som ni brukar säga i Mästerkocken.
Som vi hatar.
Ja, precis.
Jag hade ju en fråga där om Mästerkocken. Alltså, avsnittet tar 1 timme. Men hur lång tid tog det att spela in ett sånt här avsnitt?
En och en halv dag skulle jag nog säga. Det är mycket vänta emellan om man ska bygga upp stämningen hos oss deltagare för att det ska gå igenom rutan. Men en och en halv dag med första tävling och deltävling och att någon får åka ut. En halv dag.
Berätta om kokboken då lite, Marquis, som din härliga, nya, fina kokbok. Mm. I köket med Marquis, marokkansk magi. Vad bjuder du på i den då förutom den här härliga kyckling tagine?
Jag bjuder på marokkansk husmanskost har jag valt att kalla det. Många av rätterna är från barndomen som jag har liksom ätit när jag har vuxit upp.
Men du har ju vuxit upp i Sverige.
Ja, och när jag växte upp så hade, alltså, fram till att jag var så här 10, man har ingen reflektion om vad som var svenskt eller marokkanskt. Mat var ju bara mat. Det var mer så här, ja, men det som vi äter i skolan lagar dem, för att de hinner inte laga en lammgryta till lunch. Det finns inte tid för det, så man lagar det som var smidigast. Så jag har ju även lite svenska recept med i boken, för att lite spegla hur det är att växa upp i två kulturer som ändå känns som en hela ens liv.
Söta kakor hade du såg också på...
Ja, och det är ju, jag har sockerkaka har jag med. Det åt vi mycket hemma. Jag var lite dykade på fredagar. Men också så här shebakia som är mycket, alltså vi är mycket mandlar och rosvatten och honung och sesamfrön i marokkanska kakor. Så det är mycket sådana också. Men mycket grytor och lamm. Mycket lamm.
Och så får man möta dig lite i boken också, lite grann om tjejen bakom och med Kevin, och, eller hur? Det är inte bara
mat. Den är
mat.
Väldigt personlig. Mm. Väldigt personlig.
Och vacker, vackra bilder.
Tack. Mm. Ja. Den är väldigt personlig och jag skriver om hela min matresa, lite det som vi har pratat om idag, och min uppväxt och liksom mitt förhållande till mat skulle jag nog säga.
Och på tal om resa, vet du Elge, vi ska göra en mat- och träningsresa, jag och Marquis, till Marrakesh nästa år. Ja. Så vi åker till Marrakesh här nu och ska reka inför det, så ska vi göra en mat- och träningsresa dit.
Okej, häftigt, vad roligt.
Det blir jättehäftigt.
Det kommer bli skitballt.
Ja, det blir ballt. Vad finns alltid i ditt skafferi, Marquis?
Alltid. Citroner finns alltid.
Ja, det har du i allting.
Ja, i allt. Men citroner finns och jag har alltid lammkött hemma.
Är det favorit?
Ja, jag älskar lamm. Och gärna att det får så här, koka länge så att det bara faller bort från benet.
Kryddor då? Vad finns alltid i?
Kryddor. Jag har alltid ingefära, spiskummin, paprikapulver och svartpeppar.
Handlar du på en vanlig ICA-affär? Eller?
Absolut. Kryddor är väl det som jag inte handlar på ICA. Salt är väl det som jag handlar på ICA. Men allt annat...
Eller Coop eller alla andra butiker.
Matbutik.
Matbutik, ja.
Och det kom jag ihåg när du spelade in Mästerkocken. Då ville de ju att ni skulle handla någonstans. Och då sa du bara, ursäkta, det går inte. Jag måste åka till orten. Alltså, för det är lite skillnad på koriander och alla de här örterna, eller hur?
Ja, det är
i vanliga
det
butiker. Och till exempel här då i Kista, Kistagrossen utanför stan här, så finns det ju en sån lite mer, ja, vad ska vi kalla det? Invandrarbutik.
Ja, babbebutik, som jag inte fick skriva i kokboken. Marcus, vad ska vi säga att de ska köpa det här? Babbebutik? Nej, det kan vi inte säga. Invandrarbutik? Nej, det kan vi inte heller säga. Varför det? Det är inget negativt ord.
Vad blev det för ord då? Vad ska vi kalla det?
Ja, det vet jag inte, men något politiskt korrekt blev det.
För där, det är en helt annan sting i koriandern och i de kryddor och örter och sånt man köper, eller hur?
Man köper ju inte på kruka, man köper ju liksom
på lösvikt.
Ja, och det kostar ingenting. Alltså, nej, det är ju löjlig skillnad.
Och koriander, det är så här, smaken sitter ju inte i bladen egentligen, den sitter i skälken. Så därför måste det liksom få växa färdigt, och sen när man hackar ner, så det är inte hur många blad, det är hur tjock skälken är egentligen, för smaken sitter där.
Det är som vanligt. Inte hur många blad, det är hur tjock skälken. Förlåt, det bara lät.
Nu skrattar Hasse extra mycket. Citronsmaken var en extra piff till det här faktiskt. Verkligen.
Ja, men LG, hur är det nu då? Jag frågade dig förut om jag kunde bli bättre löpare. Jag är 53 år. Är det för sent? Jag menar, du själv... om man tittar på din löpning, du sa ju nyligen här då, när du kom hem till mig, att ja, men nu börjar jag springa som en löpare igen och inte som en fjant och efter skador och alltihopa, men det är ju inte i närheten av de tider du har haft. Alltså, man blir ju sämre med åren, hur fan man än gör, eller?
Ja, så är det.
Kan jag bli bättre vid 53 års ålder, eller?
Alltså, kanske inte som du var när du var allra piggast, men det går ändå att hålla ganska bra nivå. Det finns ju duktiga löpare, ja. Evy Palm med flera som har varit duktiga för att de var äldre. Men, men det jag menade var att jag liksom, förut då sprang man ju bra, det såg ju snabbt och smidigt ut. Och så har de här knäskadorna, och så har man kanske gått till viktig, de har sett ut som en lallare. Men nu har jag tränat ett tag och nu börjar jag se ut som en löpare. Om folk ser kan man säga att ja, men han har nog sprungit. Så den känslan
har fått. Han har sprungit. Inte han springer, men han har sprungit. Ja.
Men du, naturligtvis kan du hålla en ganska hyfsad nivå ändå. Och du kan träna upp det. Och liksom, sen,
jag menar, men blir du frustrerad av att tiderna blir sämre? Så att säga? Kan du känna en...
Nu har jag släppt det. Nu har jag släppt det.
Ja, på riktigt. Titta med ögonen. Det
ja, men nu har jag släppt det. Men jag hade minns en gräns att... När man var liksom... Att jag bytte aldrig om för under en mil. Annars kan jag lika ha jeans och horta på mig. Jag kommer ihåg, jag sa det också. Den dagen jag inte gör milen på 35, då kan jag skjuta mig, sa jag.
Ja, det sa du. Ja.
Och,
vad är det för jävla sägning?
Men det fick jag ju revidera. Alltså, revidera till 30.
Det finns andra värden i livet.
Ja, så är det. Men jag har blivit mognare med åren, så att det har blivit bättre. Nej, men så att jag har ju slutat fokusera på tider och sånt. Och det gör ju även mina adepter och så. Mm. De som är lite yngre, de har ju tidsmål kanske. Och någon som har inte sprungit så länge men börjar springa kan ju utvecklas ganska mycket, va? Men liksom, jag tror att man börjar komma upp liksom i över 50 och kanske man inte ska ha tider som är det viktigaste. Nej. Utan att hur man liksom mår och hur man känner sig sånt. Mm.
Men om man då ändå vill bli lite bättre, kan du ge förslag på något upplägg när det gäller, ja, men om man ska springa par tre gånger i veckan och kanske både som nybörjare ett upplägg för det och sen kanske för de som är lite mer rutinerade när det gäller, för väldigt många springer ju bara på samma sträcka, samma tempo. Jag tänker lite på det här med distans kontra intervallträning och så vidare.
Mm. För en nybörjare så räcker det ganska långt bara att helt enkelt gå ut och springa. Men just de här rundorna som brukar säga man ut och vinka åt grannarna, 4 kilometer tre gånger i veckan, då blir man ju bra på en sån sträcka. Man blir bra av vinka åt grannarna. Vill man bli lite bättre så måste man ju kanske någon dag springa lite längre, längre sträcka, kanske springa 6 kilometer och så, eller kanske springa lite fortare, ta i lite mer och våga bli trött då. Så det räcker ju ganska långt. Har man lyckats vänja sina muskler just för den här löprörelsen, man tål stört chocker mot underlaget och sånt. Sen när man då liksom håller på ett tag och vill kanske springa tjejmilen eller vårruset eller något lopp kanske, då kan man ju strukturera upp då. Har man nu 3 gånger i veckan, då tycker jag att springa 2 gånger av de gånger man ut och springer vanlig distans, man springer runt 30, 40, 50 minuter kanske i lugn takt. Och så en av de dagarna då springer man någonting mera kvalitetsrikt. Någon lättare intervall, någon liten backträning. Och
hur skulle ett sånt kunna se ut då?
Ja, vi säger för 3 gånger i veckan för en sån person. Jag har ju några stycken sådana som vill springa ett lopp. Och då kan det vara så att måndag då springer de 30 minuter lugnt bara. Onsdag då får de springa kanske 5 gånger 3 minuter. Lite fortare då, där de tar i och blir lite trött. Och så får de vila 1,5 minut. Och sen på lördag då får de springa...
1,5 minut mellan varje
3 minuter. Ja, och så på lördag får de springa 50 minuter, säger vi. Så att kortare löpning på måndag och lite längre på lördag. Och så mitt i veckan då, någonting intervall.
Och när de springer den långa distansen, är det lägre tempo då än den kortare distansen?
Just det, då springer de lite lugnare. Då är tiden är viktig. Det är bättre att de är ute i 55 minuter och ta det lugnt än att vara ute i 45 och springa lite fortare då,
så det är med tiden, inte kilometrarna som...
Nej, inte de längre passen, då är det bättre att hålla ner liksom. Sen den kommer att utvecklas om man springer 35-40 minuter varje, så blir man ju bättre av det också, till en viss gräns. Sen kan det vara att man springer en gång till i veckan, eller att man gör något styrkepass en gång i veckan, gör någonting annat då. Eller att man lägger in någon form av intervall. Och det jag tycker är ganska bra för motionärer, det är backträning.
Ja, det är din.
Ja, för att just backträning blir att det blir väldigt bra styrketräning. Du använder de muskler du använder när du springer. Du måste trycka ifrån lite mer med fötterna. Du får jobba lite mer med vaderna, baklår, rumpan. Så att springer du i backen, då kan du springa ganska sakta. Men backens slutning gör att du blir flåsig ändå. Mm. Och så får du jättebra styrketräning. Mm. När du sen springer när det är platt igen, då känns väldigt lätt.
Och hur ska ett backträningspass se ut? Hur långt ska det vara? Hur många gånger ska man springa upp och ner backen?
Ja, för en nybörjare så då tycker jag kan räcka att ha kanske man springer 4-5 gånger i en backe som är kanske 45 sekunder. Och man springer egentligen i samma takt som man ut och springer distans, fast backens lutning gör att det blir jobbigt. Mm. Och så kanske man går eller småjoggar ner, för det kan räcka. Så ökar man kanske någon gång i veckan, man kör 4 gånger en gång, 5 gånger nästa vecka och så vidare.
Och då gör man bara det som ett pass, eller kombinerar man det med att man springer någon?
Nej, då kanske man joggar dit i 10 minuter
till
så,
backen.
Till backen. Och så springer man 5 gånger och så joggar man tillbaka. Det är ett bra sätt. Och då har du liksom vant kroppen att använda koppling i rätt sorts muskler, och du har fått lite styrketräning på ett bra sätt som du kanske inte får stå och göra benböj med en skivstång. Va? Mm. Så att, och sen backträning kan man ju använda då, när du vill springa ett lopp, då kan man använda backträning liksom för att höja formen. Man springer lite fortare i backen ändå kanske, men det räcker att springa kanske 45 sekunder räcker liksom. Men många förknippar ju backträning med snor, slem, blodsmak, man lutar huvudet, man faller ihop. Så behöver man inte köra backträning. Ja, så gör man inte backträning. Utan
det, okay.
Det är liksom, det är gammalt.
Det är gammalt. Ja, det här med vila då? Och då tänker jag både vila mellan intervallerna, hur viktig är den och att den är rätt tajmad. Och även vila mellan passen.
Mm. Det är kan man, tränar man 3 gånger i veckan, då är det ett ganska bra sätt att få balans mellan träning. Kan man träna typ varannan dag. När du börjar träna 5 gånger i veckan, då måste du planera lite mer, för då blir du tränar ett par dagar på raken och sånt. Va? Men vi säger 3 gånger i veckan, det är ju ganska många som klarar av, och då får du naturlig vila automatiskt då, så att säga. Sen kanske du inte ska träna ut 2 dagar rad, så bör inte de 2 dagarna vara tuffa, utan måste se till att köra en lugn dag och en lite lättare dag. Och då kan man lyssna mycket på kroppen. Kroppen svarar, man känner lite när man börjar, om man är lite seg eller man är lite ont i muskulaturen att sen dagen innan, då får man ju ta lite lugnare. Det är ju kenyanska löpare duktiga på, de går ju mycket på dagsform och sånt, hur känsla. Vad gäller intervallträning och sånt, liksom vill man ha sin syreupptagningsförmåga. Om du är ute och springer och så blir du blir trött i det hjärta och lungor, det är det som begränsar. Då är det syreupptagningsförmågan som måste förbättra. Mm. Blir du trött i benen, hjärta och lungorna känns bra men benen blir trött, då måste man jobba med lite andra sorts träning. Och då säger jag, grundregeln för en syreupptagningsträning, det är alltså att du ska vila högst halva löptiden. Så springer du 2 minuters intervall, då ska du vila 1. Springer du 1 ska du vila 30 sekunder. Springer du 3 ska du vila 1,5 minut, om man säger så. Det är grunden. Då blir inte vilan så lång så att pulsen är fortfarande lite hög. Va? Är det benen som säger stopp, du har fått till en syreupptagningsförmåga. Då är det ändå att du kanske måste bli starkare i benen. Du är för svag i benen så att du blir trött av störtchocken och så. Då kan du behöva lite backträning eller styrketräning. Eller så kan du behöva lite längre träningspass. För de här längre lugna passen, de bygger upp kapillärsystemet i benmuskulaturen så att du får lättare att syresätta musklerna. Så då kan det må bra av att köra lite längre pass. Och nu normalt sett 19 av 20 löpare som börjar, det är hjärta och lungor de blir flåsiga. Och då, så att syreupptagen kommer långt på. Det är sen när de kanske vill ta nästa steg, det brukar vara benen. Och är du trött i både hjärta och lungor och benen, då ligger du halvriset till.
Säg inte så, då blir jag nervös.
Då måste du jobba lite extra.
Det är dags nu, Marquis, att ta nästa steg här och börja jogga lite igen.
Det är säkert bara
hjärta.
Alltså ett av mina absoluta favorituttryck. Jag har tagit så mycket från dig, hämtat så mycket ifrån allt som du har lärt mig och sagt genom de här åren, Elge. Och ett av de bästa, det är ju det här, aldrig tomduscha.
Aldrig tomduscha.
Aldrig tomduscha. Marquis, det är något som du ska få ta till dig nu här. Så Elge, tala om för henne nu vad det är för någonting. Så hon aldrig mer...
Det är alltså att tomduscha, det är att duscha utan att gjort det fysiskt innan. Alltså jag retade på att liksom många av mina elever kom på skolan morgon och hade duscha. Jag såg att man blöt i hår, bland annat min egen dotter. Jag sa, har ni varit ute och tränat? Nej, men vi duschar ju varje morgon. Jag sa, vad fan, duscha? Ni har ju inte gjort någonting liksom. Och då gjorde jag som ett krav för mina spelare, då, adepter med Umeå IK, att ni för att få duscha måste ni ändra sprungit minst 20 minuter eller ha gjort 50 push-ups eller 50 sit-ups. Annars är inte lönt att duscha. Det jag kallar för tomduscha.
Fy fan, vad jag tom.
Man blir inte ens ren, brukar jag säga. Nej, och inte öppna porerna.
Då lurar eleverna, då sa de, men hur funkar det? Då sa jag till eleverna, framförallt sjuorna gick ju på det här, inte med äldre, men jag sa att om man inte duschar, då är porerna stängda. Då är smuts kvar inne i kroppen. Aha. Men om du tränar, då öppnas porerna, då kommer smutsen ut, blir ren. Ja, vad smart det är. Liksom. Så på föräldramötet sen då sa föräldrarna, ja, sen, nu ligger mitt barn och kör sit-ups och pushar att morgon innan går på skolan, för annars får de inte duscha. Det blir inte ren, sa LG. Ja.
Hörrni, underbart att ha er här idag. Den här grytan har vi... LG tog en jättelass. Och jag tror jag ska ta lite till faktiskt. Önskar dig stort lycka till nu med kokboken,
tack.
Markis. Och vi tränar på, vi äter god mat och vi gör så gott vi kan, liksom, eller hur? Mm. Och så ses vi igen. Tack för att ni kom hit idag.
Tack, mycket tack. Trevligt att vara här.
Jättetrevligt.
Och lycka till med kokboken.
Tack så mycket. Nästa gång ska jag inte ha tomdörsen.
Tomdörsen. Ja. Nej, det var bra. Nu måste jag sluta så jag får äta klart här.
Ja,